Hej och välkomna till Från bäck till bron, en podcast om svensk krim. Jag heter Gustav Brink-Larsen och med mig som vanligt Mattias Axelsson.
På andra sidan stan som vanligt.
Yes, hur står det till en dag som denna?
Jo då, 41 avsnittet, eller sa du 40, vad var vi?
41,
det var lite svårt att uttala, 41 avsnittet.
Ja, det är som 66
avsnittet.
Är 40, eller 66.
41 avsnittet, vi har kommit en bit alltså i vårat grävande i svensk krim. Det kan man ju konstatera.
Ja, det får vi ge oss själva.
Och framförallt så har vi stannat längre än vad jag någonsin kunde tro i Johan Falk-universum.
Gud, ja, jag med. Jag kommer inte ihåg vem som tipsade oss om Johan Falk nu. Det kanske var flera, men det känns som att det var någon specifikt. Det får vi väl tacka ödmjukast för jag har haft roligt i Johan Falk-universet.
Jag måste ju verkligen säga att bortsett från den här lilla dippen i första originaltrilogin där med den tredje vågen, så har det ju varit en alltigenom positiv överraskning att se de här fortsättningsfilmerna faktiskt.
Verkligen, jag trodde ju aldrig liksom, efter vad jag tycker är två rätt svaga filmer, att det skulle liksom komma en stark vändning. Mm. Det trodde man verkligen inte. Så det är vi glada över.
Och vi kommer väl vara kvar i Johan Falks universum ett litet tag till, vad det verkar.
Ja, ska vi prata om det redan nu? Vad du,
nej, jag bara har en känsla nu efter att ha sett Ur asken i elden från 2015 att det finns en anledning till att se lite fler filmer. För det är ju verkligen så som vi konstaterade i slutet av förra avsnittet det här, att det som händer i slutet av Ur asken i elden, det blir på något sätt att det kommer bli en naturlig fortsättning. För i Wikipedia-artikeln om Ur asken i elden så står det verkligen så här: sätt gömmer några vapen i skogen, ja, som man ska sälja till några i nästa film.
Jag har faktiskt varit inne och redigerat lite på Ur asken i elden regissör, alltså innan stod Anders Nilsson med som regissör, det stod han ju inte i filmcreditsen som. Mm. Men jag lät medvetet handlingen vara
just för att jag skulle kunna läsa upp den nu även i det här avsnittet.
Ja, jag tyckte det var roligt att den finns kvar där. Ja, det är en fantastisk formulering.
Mm, den gillar vi. Ja, det är någon anonym som har varit inne här 27 mars 2022 och redigerat i Wikipedia-artikeln om Johan Falk Ur asken i elden. Det är alltså du.
Ja, det är jag.
Då har jag ditt IP-nummer här, om du är intresserad av att veta ditt IP-nummer.
Nej, jag var nog i en VPN, så det kan vara ett vilket IP-nummer som helst.
Ja, det är så cool.
Så cool kan man vara. Mm. Men ja, basfaktan, den här kommer då på DVD i juni 2015, 29 juni. Och regi är ju då Rickard Holm som står för, som vi har ju sett åtminstone en av hans filmer tidigare. Han, hur ska vi se, vad heter den?
Vilken är det han har regisserat? Jo, Leo Gaute var ju han regissör.
Ja, exakt, precis. Där var han inne.
Du som är en sån filmnörd, har du märkt då Rickard Holms ande vila över Ur asken i elden?
Det kan jag inte påstå att jag gör. Hade gärna, men gör det inte.
Har du märkt Viking Johanssons ande vila över manusskrivandet?
Nej, däremot så blir jag nyfiken på vad det står i eftertexterna och förtexterna med Anders Nilsson som kreativ producent.
Det är
och Joakim Nilsson som producent.
Ja, intressant. Vad är en kreativ producent?
Det är ju frågan. Jag har ingen aning faktiskt. För mig känns det som en sån som, ja, men lite showrunner som är med och dippar tårna lite i vad som helst kanske. Är med lite på manus, är med lite och hjälper till vid inspelning och
regi. Dippar tårna, vilket fantastiskt. Vilken fantastisk anglicism alltså.
Droppar tårna heter det, va?
Ja, jag vet inte om man säger så på svenska. Droppar tårna.
Alltså?
Jag vet inte, jag kan ha fel på den punkten. Men jag tänker att du får ställa den frågan till Anders Nilsson när vi så småningom gör en intervju med honom. När han har tid att ställa sig till förfogande. För nu kan vi ju, tänker jag, ändå med raka ryggar åtminstone ta oss an Anders Nilsson. Det hade varit lite svårare efter originaltrilogin när vi såg
det
med fotknölar. Nu känns det som att man går till en sån intervju ändå utan att behöva skämmas ögonen ur sig.
Det tycker jag verkligen. Skådespelare som återkommer, ja, men det är ju de vanliga. Jakob Eklund, Marie Rickardsson, Melis Karlge, Micke Tornving.
Marie Rickardsson, ganska liten roll i den här filmen. Ja.
Nina Alsterlund är tillbaka och hon är gravid, alltså inte hon utan karaktären. Och sen menar, Mårten Svedberg som Vidar Pettersson och Selko Santrach och Matte och Fredrik Dolk gör väl en scen och sådär. Så det...
Men tänkte du på hur mycket Fredrik Dolk som Kron har åldrats?
Ja, jag tänkte på
oerhört mycket.
Han har gått och blivit vit, vad säger man, fått en vit liten man där. Ja.
Nej, det är fascinerande. Jag tycker inte att Johan Falk eller Jakob Eklund har åldrats alls på det sättet, eller Seth Rydell för den delen. Men Fredrik Dolk som Kron, han, det känns ju verkligen som att han är oerhört mycket äldre i den här filmen än vad han har varit tidigare.
Ja, men det, jag är helt med dig om det. Det ja. För visst, Jakob Eklund, kanske när jag såg Nolltolerans så tyckte jag att han såg lite yngre ut än vad jag minns honom som. Mm. Men han ser ju inte så mycket äldre ut här. Då är det ändå 16 år sedan Nolltolerans från när den här kom då liksom.
Mm.
Det är intressant. Vi har ju också ett gäng nykomlingar. Jag tänker i första hand på Björn Bengtsson som spelar Jack.
Ja, han är väl en helt ny förmåga av vad jag har förstått det. För det är ju en del av de här skurkarna som är återkommande. Alltså som har varit med i filmer som vi inte har sett. Till exempel VJ på, han som sitter på Hall. Han är ju med i Spelets regler från 2012, liksom Ali. Också med i samma film. Och de är ju samma gäng och gissar att de har en ganska viktig roll då i Spelets regler från 2012. Men för oss är ju de nya karaktärer. Vi har ju inte sett dem tidigare i det här. Att,
nej.
Alltså i det urval av filmer som vi har gjort när vi ska liksom dissekera Johan Falk.
Ja, jag tyckte mig känna igen Björn Bengtsson lite sådär. Så jag fick ju såklart googla honom. Han är ju med i Offside-filmen i en biroll.
Mm.
Spelar en oerhört dålig dribbler.
Mm.
Vilket är riktigt roligt. Han var också huvudrollen i någon sån film där han spelar dubbla roller som tvillingar.
Ja,
Bröderna Karlsson heter
han. Var inte det en ganska kalkonig rulle?
Jag har inte sett den.
Jag har sett den och tyckte att den var rätt kass.
Ja, jag har bara känslan när man ser omslaget att det här är inget för mig.
Nej, så då valde du inte se den helt enkelt. Och det är ju klokt, för du har ju så mycket annan film att titta på.
Ja. Daniel Larsson kommer in i serien också som en redigt knarkig karaktär, Björkman. Bra tatueringar också, lite här och var på kroppen.
Intressanta tatueringar skulle jag säga.
Ja, verkligen. Daniel Larsson är ju för mig en sån. Han har jag ju sett sen... Alltså, hans Wikipedia-bild är ju fantastisk. Den säger ju allt om mig för honom. Den är från 94 när han var 19. Hade varit med i Rederiet som ung och sen var med i Vinterviken och sådana goa filmer liksom.
Han är inte gammal på den bilden alltså?
Nej, han är 18-19 liksom. Ja.
Det är kul att det är den Wikipedia-bilden. Borde inte han själv ha gått in och lagt in en annan bild på sin Wikipedia-artikel, känner jag?
Ja, han kanske vill framstå som ung fortfarande, jag vet inte.
Ja, när man kommer upp i de här 45 plus åren som Johanna, han är ju 47, han är ju 3 år yngre än vad jag är. Så det är klart äldre. Att man vill, 3 år äldre menar jag givetvis,
ja.
Så vill man ju givetvis se, men jag vet inte fan om jag skulle vilja ha en bild på mig själv som 18-åring om jag hade haft en Wikipedia-sida, så jag är högst tveksam till det.
Jag kan tycka att det börjar bli dags för en Wikipedia-sida för dig.
Ja, men då får ju någon annan skapa den. Det känns ju lite lökigt att skapa sin egen Wikipedia-sida, så du får ut och skapa en Wikipedia-sida åt mig, Gustav.
Ja, skapa en egen för sig själv är nog olagligt, tror jag faktiskt. Det har vi konstaterat.
Är det olagligt?
Nej.
Får man straff för det? Får man någon typ av påföljd?
Ja, jag tycker det.
Mm. Ja, det är olagligt.
Ja. Sen har vi 3 då baltiska. Vi har ju Juris Zagars som Edgars som väl är liksom Mr. Bad Guy i den här filmen.
Mm.
Vi har Josefin Merkusheva tror jag, som Larissa Dudajeva, alltså frun till hans och hennes, ja, han som... Johan Falk skjuter ihjäl.
Dudajev från förra filmen. Och där är det intressant precis. Att hon heter Dudajeva och han heter Dudajev. Och då fick jag lära mig idag när jag lade ut frågan på Twitter att på ryska så är femininformen på efternamn, då lägger man på ett A. Så det är därför det är inget misstag från producent eller manusförfattare. Till exempel så heter ju Putins exfru Putina i efternamn innan de skilde sig.
Ja, just det. Ja, det här känner jag igen från någon lektion för lång gång för länge sedan.
Men du läste slaviska språk.
Ja, eller bara att någon har sagt det någon gång.
Mm.
Jag älskar ju framförallt den sista personen som jag vill nämna som är Malgorica Pichinska, tror jag.
Jag måste applådera ditt uttal. Jag var lite rädd för att du skulle snubbla alldeles förskräckligt på det, men Jag tycker att du gjorde det med den äran.
Ja, jag tror jag hoppade över ett antal mängd bokstäver. Mm. Det känns lite som att det är det man ska göra.
Ja, det är ju det är polska, så där är det ju notoriskt svårt att veta hur man ska uttala ord. Ja. Det är så jäkla mycket konsonanter efter varandra.
Ja, och hon spelar ju den fantastiska karaktären Ryska kvinnan.
Namnlös. Ja. Känd från diverse, vet du, sån här varjedagssåpor, va? Typ ja. Skilda världar och Tre Kronor. Kanske inte Tre Kronor, men den typen åtminstone.
Ja, Skilda världar, Vita lögner.
Vita lögner, så var det.
Ja. För mig är det Skilda världar, jag tror som jag har henne från. För jag tänkte så här, men hon är ju svensk, liksom, tänkte jag. Kände igen henne rejält. Men hon är tydligen polsk-svensk då, liksom. Och spelar ju då Ryska kvinnan här. Fantastisk, ja. Man gillar ju när någon får det epitetet som ändå har en hyfsat stor roll.
Ja, hon är bara den ryska kvinnan. Det är stil och klass på det.
Ja, och nu ska jag ta chansen snabbt här och be dig göra en hisspitch.
Nej, jag vill faktiskt nämna en karaktär till.
Oj, okej då. Okay.
För det är ju den här advokaten som han är med någon enstaka scen. Bengt Järnblad.
Ja, jaha.
Och det var någonting där med rösten som jag väldigt tydligt kände igen.
Ja, det är Tre Kronor.
Nej, det är inte Tre Kronor som jag känner igen rösten ifrån. För det var liksom, det är inte ansiktet utan det var rösten. Och jag var tvungen att googla på det och så inser jag att han gör ju rösten som kungen i Bilar. Alltså Cars, Blixten McQueen-filmen. Och det är en film som jag har sett. Jag skulle inte överdriva och säga att jag har sett den 30-35 gånger. För den kom ju 2005. Och mina barn är ju födda 05-07. Så det är en film som vi gör, de har gått på repeat.
Nej, vänta. När gick den, sa du?
Ja, jag tror att den kom. Eller så här, min yngste son är född 2005. Eller äldste son är född 2005. Det kan vara så att Bilar kommer tidigare eller något senare.
Okej. Jag trodde du sa fel, men det var jag som hörde fel, tror jag. Jag trodde du sa att det bara var födda tidigare än så. Och det kände jag, nu får vi passa oss.
Ja, det är jobbigt om jag säger fel på när mina barn är födda.
Ja, men vi behöver inte klippa bort detta då. Vi kör på.
Den kom 2006, Cars. Och min äldsta son är född 05, min äldsta 07. Så den har jag sett väldigt många gånger. Och då spelar ju då Bengt Järnblad, eller gör rösten som kungen. Och den rösten sitter liksom fastetsad i mitt minne. Okay, så Gustav, hur går det nu med hisspitchen? Tänker du köra den, nej, eller?
Jag vill bara säga att för mig är han ju Tre Kronor, Bengt Järnblad.
Mm.
Han var ju med där i många år, men han är ju också med i Kommissionen.
Såklart, alla är ju med i Kommissionen på något jävla sätt, känns det som, är det inte så?
Han är med väl i sista avsnittet, så han är ordförande i konstitutionsutskottet där. Så du spolade väl förbi dem
troligtvis
med honom.
Det var väl då jag hade dratt upp hastigheten med 4 gånger hastighet när jag kollade på de sista avsnitten.
Ja, man kan väl säga så här, han har väl typ lika stor roll i den serien som han har i den här filmen, ungefär så.
Ja, så kan det.
Ja. Nej, men den hisspitchen är ju ditt område, har vi konstaterat.
Ja, jag skulle kunna gå den lätta vägen här nu, bara återigen citera Wikipedia-artikeln, för den var så fantastiskt bra, men jag ska försöka ändå att hålla mig borta från det.
Nej, men det säger inte så mycket om filmen.
Nej, liksom. Alltså det den här filmen handlar om, det är ju egentligen 2 saker. Dels är det ju att Rydell-gänget håller på att bråka inbördes. Och att det blir en utmaning mot Seth Rydell som ledare för gänget. Att den här nya karaktären Jack håller på att sätta sig upp mot Seth Rydell. Samtidigt så åker Johan Falk över till Lettland för att hjälpa Dudajevs fru, men blir där indragen i en härva som gör att han får transportera en massa vapen genom Tyskland och Polen, där Rydell-gänget rånar honom, och det rånet går inte riktigt som det är tänkt. Så, vad ger du för betyg till den hisspitchen?
Jo, men det var godkänt. Jag tycker ju lite generellt också att det faktiskt är lite taskigt att säga att Rydell-gänget rånar, för de blir liksom uppmanade att råna, men det kommer vi ju till sen. Alltså, det är ju inte deras egen idé.
Nej, det är ju från GSI som den här idén att råna den här transporten med vapen för att Johan ska komma ur den här väldigt prekära situationen som han har hamnat i Lettland.
Precis. Jag hade nästan velat säga att men de gör honom en, eller så här, Seth Rydell gör ju nästan GSI-gruppen en tjänst faktiskt där. Genom att
ställa. Ja, det kan man ju verkligen säga.
Men vi tar ju vid. Vi får ju faktiskt se den underbara Frank Wagner i början av filmen.
Mm.
För vi får ju slutet från den förra filmen.
Ja, alltså någonstans skulle man ju i princip kunna se de här två filmerna, Kodnamn Lisa och Ur askan i elden, direkt efter varandra. För den första scenen i Ur askan i elden. Jag inser att det var jobbigt att säga Ur askan i elden. Kan vi ha något sånt här korta namn för filmen?
Ur elden.
Ur askan. Ja, Ur askan blir bättre. Nej, men att den första scenen i Ur askan, den är ju identisk med den sista scenen, eller en av de sista scenerna i Kodnamn Lisa.
Ja, den är lite kortare. De har klippt ner lite bara liksom.
Och även, nu minns inte jag om vi fick se att Frank Wagner sprang iväg i Nordstan i Kodnamn Lisa.
Han dumpar ju vapnet, får vi se. Vi får se mer av det vägspringandet bland annat. Han dumpar ju vapnet i ån och sådär.
Just det, för det var ju en sak som vi inte...
Nej, vi glömde prata om det
i förra avsnittet när vi skulle gå igenom Kodnamn Lisa. Vi bara sa någonting om att vi ska prata om den sämsta vapendumpningsscenen. Kan vi bara ta det kort, Gustav? Vad är det som händer i Kodnamn Lisa?
Ja, men han när Falk då har skjutit ihjäl Dudajev, så säger han till Wagner att sticka, vilket han gör, och går ut genom Nordstads huvudentré och över spårvagnsspåren, och där kommer ju kanalerna och han dumpar vapnet rätt ner där, och det är ju en kanal som är liksom mitt i stan, ett par meter djup.
Och som dessutom draggas ganska ofta.
Ja, första stället man skulle leta efter dessutom ett vapen liksom.
Nej, men i och med att de plockar upp liksom såna här elsparkcyklar och dylikt och kundvagnar från den kanalen, så skulle de ju hur lätt som helst kunna hitta ett vapen i just den kanalen. Det är ju oerhört korkat att dumpa vapnet där.
Ja, men han känner väl också andra sidan att det här, han ska ju sticka och bryr sig kanske inte mycket. Så att jag har förlåtit honom lite grann för att han gör det, men han hade lika gärna kunnat ta med sig vapnet, kan jag tycka, liksom, och ha det som någon säkerhet ett tag till. Och sen dumpat i en random papperskorg som sen hade tömts och hamnat på annat ställe. Liksom. Mm. Det hade varit nästan större chans att den hade försvunnit då.
Men kollade du noggrant nu på vem det var som sköt Dajev?
Jag tyckte, nu hade jag inte kvar, eftersom jag har hyrt filmerna på SF Anytime när jag kollat, så hade jag inte kvar den förra filmen. Men nej, min känsla är ju att de har klippt ner den scenen, men att de också har förtydligat att man, det är ett längre klipp på Falk där. Men det kan bara vara jag som sov också
förra gången. Det tror inte jag. För mig kändes det som att just den scenen var ganska identisk med hur slutscenen i Kodnamn Lisa. Alltså just det här när Dudajev skjuts. Sen har jag tyvärr lite grann spoilat för mig själv när jag läste på om Ur askan i elden och läste lite vad som händer i de kommande filmerna. Och innan jag liksom hann stänga ner den fliken för att inte spoila för mycket, så fick jag en föraning om att det kanske inte alls är så som vi tror att det är. Nej, i den här scenen. Att det finns liksom en annan förklaring till det hela.
Ja, alltså med själva dödsscenen?
Med själva dödsscenen, ja.
Jaha.
Jag vet inte, för i och med att när jag liksom noterade att nu spoilar de någonting som kommer i kommande filmer, så valde jag att inte fortsätta läsa. Men jag fick en föraning om att det är någonting skumt med den där scenen som kanske får en förklaring i kommande filmer. Men jag, som sagt, jag är inte helt hundra på det, för jag läste inte vidare på det.
För jag har fått en annan sak spoilad av min fru, men det behöver vi inte ta nu heller. Som också så här att allting kanske inte har gått som vi önskar alla gånger. Nej. Men vi behöver inte ta det nu heller.
Nej, det är lite också av den här anledningen som jag känner att jag vill faktiskt nästan se alla de sista filmerna, för att det kommer hända mycket i de kommande fyra filmerna.
Men ska vi prata om alla dem då?
Nej, vi behöver inte prata om dem. Det kan vara så att jag ser dem ändå emellan, och så tar vi kanske en eller två av de filmerna som är kvar.
Eller så bara går vi tillbaka. Nu tar vi andra filmen från första säsongen då.
Ja, men det här blir istället Johan Falk-podden.
Ja, precis. Vi bara byter från Falk till Falk.
Nej, det ska vi inte göra.
Nej.
Jo, om vi startar Patreon, och så får vi någon som ger 2000 kronor i månaden, och den personen vill att vi ska göra alla Johan Falk-filmerna, då kommer vi göra det.
Självklart.
Men bara då.
Det direkt. Då kan vi till och med göra liksom Peter Haberbeck-filmer om någon ger oss 5000 i månaden, skulle jag säga.
Men finns det inte redan en podd som går igenom alla Peter Haberbeck-filmerna?
Det skulle förvåna mig om det inte gör det, men jag har inte googlat upp detta.
Jag tror att jag såg det någonstans, att det är några som går igenom alla Peter Haberbeck-filmen.
Det låter väl sunt, eller inte?
Ja, minst lika osunt som det vi håller på med, skulle jag säga.
Jag förstår inte vad du pratar om. Men vi har ju, ja, vi har ju en extra scen som vi inte fick se väl i Koden av Lisa, som utspelar sig då 3 år tidigare, eftersom att den här filmen gör ju ett tidshopp sen på 3 år.
Mm.
Men det, alltså, vi fick väl inte se Agrell och Falk prata om att de har stått utanför Falks hus i en timme.
Nej, och vi har väl inte heller fått se det här när teknikerna går in och tittar i Dudaius lastbil. Det är några scener där som är inte finns med i Koden av Lisa.
Framförallt tänker jag på den, just när de pratar om att liksom, vi hade ju kod, vi hade skyddade uppgifter och sådär liksom. Och att de ändå visste exakt var de bodde. Det är ju verkligen det som ligger grunden för det vi ska se i den här filmen sen, menar jag.
Mm. Jo, men på så sätt blir det ju.
För sen har vi ju ett tidshopp 3 år fram. Vi får höra att Frank fortfarande är på fri fot. Mm. Och att Johan, det är roligt det här att det pratas om att det har varit många åtal och att ett lite mindre åtal har varit att en av polis ska ha skjutit ihjäl någon.
Mm.
Jag tänker att en polis mördar någon, för det är då det han är åtalad för.
Ja, det kan väl knappast vara mord som han är åtalad för. Det kan inte vara...
Dråp, ja.
Ja, möjligtvis men... dråp eller vållande till annans död. Men absolut, jag håller med dig om det, att det hade fått större uppmärksamhet att en polis hade skjutit ihjäl en skurk på det sättet. Men vad tycker du generellt om den typen av filmiskt grepp som de använder sig där av för att göra det tidshoppet, att man får en liten flygning in över Göteborg, sen så hör vi en nyhetsuppläsare som berättar att det här har hänt, för att vi sen ska förstå att vi har hoppat ett par år framåt i tiden.
Jag har inget direkt emot det. Jag tycker det är ett enkelt sätt att göra det på. Lite så.
Jag skulle säga att jag gillar det. Jag tycker det är ett, liksom ett effektivt sätt att berätta på, som gör att men nu fattar vi vad som har hänt och det stör mig inte, utan det blir Nej. Naturligt och vi förflyttar oss framåt, istället för att man ska få den här att de skriver 3 år senare, eller Göteborg 2012 eller 2015 eller vad det nu blir.
Ja, nej, men det, jag är helt enig om det. Att liksom så här, det är ingenting som överväldigar mig att åh, vad snyggt gjort, men för att det görs så pass ofta. Men jag tycker att det är bra generellt. Liksom. Mm. Men det som jag tycker är lite märkligt, för här har vi ju ganska snabbt den här, jag tar den först, den här Bengt Jernblad-scenen när han kommer in i hovrätten till Johan och säger att ja, du frias, hovrätten fastställer tingsrättens dom som var att fria dig. Jaha, kunde inte det ha sagt sin nyhetsuppläsning då, att nu 3 år efter så är rättegången mot polismannen Johan Falk slut och han frias? Så behöver vi inte ha den scenen.
Tänker du inte att Bengt Jernblad inte hade fått sina 15 sekunder i Johan Falk-filmerna då?
Nej, han kunde väl fått vara nyhetsuppläsaren då.
Ah, så, men då hade man ju inte, för då hade man inte trott på det, för att han, jag förknippar ju honom med kungen i Cars, så han är mer trovärdig som advokat åt Johan, tänker jag.
Nej, absolut.
Nej, men visst, absolut. Den scenen hade man absolut kunnat lägga in som en sån nyhetsuppläsarscen.
Ja, men det var ju någon annan film. Var det också en Falk-film som gjorde något liknande? Och man bara, men släpp det här nu. Det här är från förra film. Gå vidare, liksom. Jag minns inte vilken det var nu. Där jag kände bara att men, det här är bara konstigt. Men så här, det stör mig inte jättemycket. Jag tyckte bara det var... Jag reagerade på det för att jag minns att jag reagerat på det tidigare. Mm. Men annars så får vi ju se massa gamla sovjetiska containrar lyftas upp i vatten.
Mm, och då är vi i Lettland.
Pansarbrytande ammo och skit.
Mm, det är riktigt farliga vapen och riktigt farlig ammunition som kan penetrera polisens skyddsvästar och liknande. Så det här är ju grejer som man absolut inte vill ha in i Sverige. För hamnar de i orätta händer så kommer det gå riktigt, riktigt illa.
Ja, och han säger där, Sverige nästa. Mm. Och man bara, jaha, okej. Vad roligt för dig. För där har vi ju då Edgars, alltså, som jag har skrivit här innan jag tog reda på vad han heter, Mr. Bad Guy. Liksom. Mm. Det känns som att det är han som är ledaren av bad guysen här. Liksom.
Ja, han är ju den, förutom då Rydell-gänget, skurken. Vi har ju oftast haft en annan, alltså en utländsk skurk i många av filmerna. Rydell-gänget har ju varit det som har varit återkommande, och så det har kommit andra typer av skurkar, så... Mr. Bad Guy är ju den utländske Mr. Bad Guy i det här fallet.
Exakt.
Och ryss, vad det verkar.
Ja, det är väl så vi ska tolka det. Ryssar, och, så att säga, det är mycket prat om Ryssland, Estland och Lettland och sådär. Liksom. Det känns som att nationaliteterna är lite oklara.
Ja, men jag tror att de säger ganska tydligt vid något tillfälle just att de är ryssar och att de jobbar och liksom på något sätt och i Ryssland och har Ryssland som bas, de här skurkarna. Sen så opererar de i Lettland, för det var där vapnen fanns som de kunde fiska upp i de här containerna.
Okej, för de är också väldigt intresserade av Sverige av någon anledning. Mm. Det märker vi ju. Men vi ser också en scen där massa människor muckar ur fängelset, bland annat då Jack och Björkman som vi pratat om, och ett gäng till. Och de anordnar en överraskningsfest, eller ja, det är en muckarfest, men överraskar Seth, för det är liksom i deras lokal, som har tagit med sin dotter dit, för han har ju gått och blivit någon form av hederssnubbe typ. Sådär, liksom.
Ja, han har ju börjat med någon typ av taxiverksamhet och går med byxor med pressväck och försöker ju vad det verkar ändå ha någon form av fot på rätt sida om lagen. Även om man givetvis inte har gett upp allting, det kommer vi märka. Men visst får man ändå känslan att han verkligen vill och verkligen försöker ha, alltså spela rent spel ändå.
Jag skulle säga att så här, ja, men han håller det här som fasad. Han säger någon gång i filmen att nej, men vi har slutat ta sådana risker.
Mm.
Utan att det känns som att okej, mer safe olagliga aktioner, det gör de fortfarande. Men då ska det liksom vara, och sen så tar de in de pengarna i taxiverksamheten och tvättar dem där. Mm. Så att,
jag tänker att säg så här då, att han har gått ifrån den liksom väldigt grova organiserade brottsligheten, håller på mer med små fiffel och använder taxiverksamheten till att tvätta pengar.
Ja.
Han har ju även sin, som sagt, sin dotter med sig. Det är ju hans pappavecka, och då tar han med sig dottern till den här muckafesten. Det kanske inte var den bästa idén. Och Andersen visste inte. Det var ju en överraskningsfest, så han visste ju inte att det skulle vara massa alkohol och droger och kvinnor med stora tuttar på festen.
Nej. För vi kan väl ta det som händer där på en gång, att Seth bestämmer sig för att sticka iväg egentligen. Han ska köra sin dotter till mamman, eftersom att här kommer ju massa av hans gamla kompisar. Han har väl lite att reda ut där. Och då har ju, ja, det är väl Jack med hjälp av Björkman som tar hjälp av två andra som ligger på taket, som har tänkt att spränga Seths bil.
Mm.
Men Jack får ju, ja, hon sitter ju med i bilen, dottern, och då får Jack ju kalla fötter. Och ja, långa stora kort, de lyckas komma ur bilen oskadda innan den sprängs. Det hade ju varit lite väl grovt att spränga ihjäl en, vad kan hon vara, 5-8 någonting där.
Men det är uppenbarligen så att Jack vill ju ha röja Seth ur vägen. Så tanken var ju att Seth skulle brinna in, eller att bilen skulle spränga, så att han skulle stryka med där.
Yes.
På något annat sätt går det inte att tolka den scenen.
Nej. Så att liksom, det är väl någonstans det som händer i den skurksvängen till en början.
Ja, men man kan väl någonstans säga att det finns genom hela filmen två parallella linjer som går ihop i slutet. Dels har vi Rydell-gänget och det som händer med Rydell-gänget, det är liksom den ena linjen. Och sen den andra linjen är det som händer i Lettland och Johans koppling via Dudajeva.
Ja.
Och de två historierna liksom löper parallellt genom hela filmen. Och det tycker jag, det gillar jag verkligen med den här, för nu ska jag inte spoila vad jag tycker om den för mycket än, eftersom alla lyssnare ivrigt väntar på betygssättningen i slutet.
Yes.
Men jag kan ändå säga att jag tycker att det är bra. Alltså det gynnar filmen att bara ha två ganska tydliga historier som de berättar. Inte massa som spretar åt olika håll som det har varit lite tidigare i några filmerna.
Jag är enig. Och samtidigt, ja, du nämnde ju där att Dudajeva och Johan har ju en historia, för hon besöker honom, alltså egentligen direkt efter att han har fått beskedet av sin advokat att han är friad, så ringer det från receptionen vid polishuset. Och där står ju Larissa Dudajeva, och hon vill ha alltså sin makes, ja, de sakerna som är efterlämnat av honom, för där ska det finnas pengar, men, och det är ju någon, det är ju någon kod som ska leda till någonting som har pengar liksom. Mm. Och det går ganska snabbt här innan Johan är på väg att köra henne till typ Lettland.
Ja, det är inte så att han tvekar på att nu ska vi dra till Lettland, ta båten över. Och så, jag tar inte med mig någon backup, jag informerar inte rikspolisen eller på något sätt den lettiska polisen, utan det här är någonting som jag gör på egen hand. Och det känns ju ganska typiskt för vad Johan Falk är benägen att göra.
Ja, vi har inte heller sagt det. Det första vi ser av Johan Falk i tre år senare, det är att han vaknar upp mitt i natten skakig. Alltså han har PTSD liksom. Och han tror att det är någon vid dörren, och så vaknar helgen och hon kollar larmet och det är ingen där liksom. Så att han mår ju psykiskt. Han är ju psykiskt utvecklingsbar, Johan, i det här läget kan man ju säga.
Ja, och det är återkommande hur han skakar på handen som ett tecken på hans hur dåligt han mår.
Ja. Och Sofie och Seth fortsätter ju sin... Finns det en sexuell spänning här, eller?
Om det finns en sexuell spänning.
Ja, tack.
Herregud vad det finns en sexuell spänning mellan dem. Jesus Christ. Det är ju så att de skriver med stora svarta bokstäver på skärmen om vilken sexuell spänning det finns mellan Seth och Sophie.
Du tyckte det var så tydligt alltså.
Nu låter jag kanske lite ironisk. Nej, men det är ju någonting som är fullt noterbart, att det finns någonting mellan dem alldeles uppenbart. Dels i hur de liksom talar med varandra, men också så är det ju någon scen där när de träffas under vad det är, gissar, Angeredsbron, när de sitter i bilen, hur hon liksom tittar sig i spegeln och piffar till sig innan Seth kommer. Och det är ju en sån här ganska tydlig indikation på att men här är det någonting. Och de håller varandra i handen, och även det här när hon öppnar i iklädd pyjamasbyxor och bara BH dragen
till stol. Ja, men den första scenen här.
Väldigt, väldigt hett förresten.
Den första scenen här är ju det, för hon ringer honom och han svarar med att åka till henne. Och där står hon, inte bara överkropp då, men BH. Men samtidigt tar han vapnet mot honom och ber honom boja sig, eller bojar honom och sådär. Mm. Så att det finns ju inte heller något, det finns ju inget lit, om man säger så, på varandra.
Nej, men de vill väldigt gärna ligga med varandra.
Ja, det verkar så.
Det är alldeles
uppenbart. Och de har lite här, de utbyter ju information i filmen igenom, att det är verkligen som att men du får säga en grej så säger jag en grej. Mm. För hon vill ju ha information om vem som har gett på Seths bil. Eller det vill han ha information om. Såklart. Och Sophie vill då i utbyte ha liksom information om alla i hans gäng. För hon vill ju kunna sätta dit dem igen när de gör dumma saker.
Jag ska inte göra dumma saker.
Nej, du är dum nu. Ska vi ta lite Falk-historia här ett tag? För det hände ju lite med honom.
Mm, han åker ju över till Riga och hem till Dudajevas, vad kan det vara? Säger de det?
Bror är det väl?
Är det bror? Ja, för att dottern är hos den yngre brodern, så då måste ju det här vara den äldre brodern. Ja. Och de kopplar upp sig mot en dator i molnet, och den här koden som har varit på det här korset gör ju att Dudajeva kan komma åt de här kontorna. Hon laddar samtidigt över en massa filer till Johans telefon. Och de här filerna är ju intressanta, minst sagt.
Ja, vad är det på dem?
Det är en massa fotografier på polislegitimationer. För det som Johan är ute efter här, det är ju hur kunde Lisas namn läcka? Eller hur kunde det läcka att det var Frank Wagner som var Lisa? Och någonstans här finns det ju ledtrådar till detta. För vad det visar sig sen så småningom, så är det ju någon internt på polisen som har läckt de här legitimationerna med personnummer och allt.
Det är ju någonting som jag vågar säga redan nu. Det är ju något som kommer bli en bärande del i någon senare film här ju.
Ja, det är alldeles uppenbart.
Ja. Eller åtminstone att det kommer vara en viktig del i att ta reda på vem det här är.
Mm. Det är inte bara så att Seth kommer sälja vapen i nästa film, utan det kommer också handla någonting om den här läckan, skulle jag gissa.
Ja, men snabbt och enkelt där så blir Larissas bror skjuten och hon blir också mördad, och de som mördar slår ner Johan och ser till att hans DNA finns på hennes, alltså under hennes naglar, som att hon har försvarat sig mot honom.
Mm.
Och det är ju det som lite används som utpressning då mot Johan.
Mm.
Jag gillar någonstans scenen sen när han vaknar upp på hotellet. Och liksom, det är verkligen som att någon har kört honom dit, och han bara, det är som att han vet ju inte om han är fången eller inte. För att liksom, det sista som hände var att han blev nedslagen, och nu ligger han på ett hotellrum och kan gå ur korridoren där det visserligen sen står någon. Och sen, men han kan ändå gå ner i receptionen där inte liksom, det verkar inte som att hotellpersonalen är den som har koll på honom, men hans telefon på rummet var ändå så avklippt och sådär. Så att det måste vara en absurd känsla liksom. Mm. Och en ganska läskig känsla.
Ja, alltså det är ju så Kafka-artat på något sätt, att han vet ju inte riktigt vad det är som har hänt. Och han vet ju att någonting dåligt har hänt, för annars hade det inte varit i den situationen som han är. Men han vet ju ännu inte vad det här innebär för honom.
Nej, precis. Men här kommer ju då ryska kvinnan.
Kan du uttala hennes namn igen, skådespelerskan?
Apechinska är väl efternamnet i alla fall. Vad sa vi att förnamnet var?
Malgorzata? Ja, någonting sånt. Jag är ju kass på att uttala polska. Inser jag när jag ska försöka uttala det.
Jag har varit i Polen en gång. Det var roligt, men jag pratade inte så mycket polska, så kan man väl säga. Mm. Men Johan märker, alltså hon har en öronsnäcka, så hon märker att han, eller hon är någon form av, antingen att hon jobbar med någon helt enkelt, liksom. Hon är inte där själv. Och det får honom att sticka, men han kommer inte så långt. För där kommer en bil som plockar upp honom.
Ja.
Och sen åker man, som man gör i krimfilmer, man åker till under en bro och pratar. Mm.
Det är väldigt mycket scener under olika broar i de här filmerna. Det är intressant. Vad är det som gör att man så gärna vill hänga under en bro?
Ja, men du vet, satelliterna kan inte se igen, det är viktigt.
Ah, det är satelliterna man vill undvika.
Nej, jag har ingen aning.
Det är väl också där att det finns inte så mycket bebyggelse under broar oftast i form av bostadskvarter och liknande. Det är lättare att hålla sig undan om man är borta från, eller under bron istället.
Ja, så lär det väl vara. GCI, här och nu. Är inte det rätt stukad? Alltså, Agrelli är för först inte chef. Har vi missat att han har blivit sjuk? Eller är det första gången vi får höra det här?
Ja, det funderade jag också på. Det måste ju på något sätt ha nämnts i någon tidigare film. Annars är det jättekonstigt bara att nämna det här. För det sägs väl inte att det är cancer?
Nej, men det är så man tolkar det.
Eftersom man säger att de skulle kolla om det har spridit sig. Och då är det väl egentligen bara cancer som vi kan åsyfta, och det måste ju i så fall ha nämnts en tidigare film, eller så är det någonting som har utvecklats under de här 3 åren och så gör man ingen stor grej av det i den här filmen. Men jag tycker det är lite märkligt hanterat i så fall.
Ja, jag har svårt, det måste vara någonstans, för att det var ju från en film till en annan hos oss som han inte längre är operativ chef, utan Sofie är det. Och det måste ju finnas en anledning till det, jag tänker att det är sjukdomen kanske. För Sofie är ju den som står som operativ chef nu, det är ju inte Agrell. Det får vi väldigt tydligt i den här filmen när han säger att det är du som är chef. Lös det, liksom. Men jag menar, GCI, alltså Alexander Karim är ju, hans karaktär är ju borta, den återkommer väl i någon film senare här. Det är ju bara han Vidar i princip
och sen den här tekniken.
Och Matte.
Ja, och de säger väl också fältet. Ganska, eller åtminstone vid något tillfälle så pratar de om det här, hur underbemannade de är.
Ja.
Att de behöver liksom, att de behöver mer folk.
Ja, och det var väl något om att det inte skulle heller, så här, efter Johans dom så skulle någon polischef typ bestämma sig, eller vad det var också, förstod jag det som. Men ja, men jag tyckte även i förra filmen vi såg att de var lite, ja, det kändes i första filmen vi såg, alltså.
Ja, det går ju inte jättebra för GSI, så kan vi säga. Även om de kanske löser fall och så är de inte jättepopulära bland andra poliser, det har vi ju märkt.
Nej, precis. Men ja, Sofie och Agrell jobbar ju liksom för att få hem Johan från Litauen, Lettland menar. Ja, och de jobbar på det. Ja, jag har skrivit det här. Jaha, Agrell är sjuk. Låt som cancer.
du är så hjärtlös.
Ja, men det måste ju skriva fort för att inte behöva titta ner i arket hela tiden. Liksom.
Ja, det är sant. Jag har faktiskt oerhört sparsamma anteckningar från det här avsnittet. Just för att,
inte det standard?
Nej, jag brukar åtminstone ha 2 A4-sidor antecknat. Nu har jag typ en halv A4-sida antecknat. Inte för att jag tycker att filmen på något sätt är dålig, men jag tycker att det som händer, det följer så tydliga linjer, så man måste liksom inte hålla på att växla mellan. En scen som jag däremot inte har pratat om, jag vet inte om den har kommit än, det är ju när Sofie sparkar sett på kuken.
Nej, det har inte kommit
än. Bra, jag har en liten grej att säga där. Så när vi kommer dit får du bara uppmärksamma mig på det så jag inte glömmer bort det.
Ja, nej, men jag ville prata lite sett bara snabbt där. För att han och Jack har ju ytterligare en argumentation som leder till slagsmål. Och sen så pratar de lite. Och liksom Jack säger någonting att men det är min tur nu. Det är du som är skyldig mig. Och då svarar Sett att men jag måste lösa det här först. Sen får vi se. Och det är Jack nöjd med. Man bara, men ett sen får vi se. Jag tyckte det blev en diskrepans där mellan vad han krävde, att han sen var nöjd med ett sen får vi se.
Nej, men det är ju så uppenbart att Jack har som första alternativ att röja sig ur vägen. Jag tror att
han gillar ju honom samtidigt. Det känns det som, tycker jag.
Ja, jag vet inte fan om inte det är mest ett spel för gallerierna. Tror du inte det?
Ja, det kan jag. Men det är så här, jag får känslan när jag ser Jack, alltså även själv, att han helst av allt skulle vilja jobba med Seth som på den gamla goda tiden.
Jo.
Men han inser väl att Seth inte är intresserad av det kanske.
Seth har blivit lite för mesig helt enkelt.
Ja. Ja, så kanske det. Men sen kommer faktiskt din favoritscen.
Sofie sparkar Seth på kukenscenen.
Ja, för han bryter sig ju in där mer eller mindre sen. Eller ja, inte bryter sig in, men han står ju i trapphuset dold när hon kommer, och sen går hon in och då håller han upp i dörren och hon är inte jättenöjd, så hon sparkar honom på pungen ganska rejält.
Det är en rejäl kukspark och han segnar ju ner av det som man gör om man blir sparkad på kuken. Nej, men det som sett ut efter det är ju att han behöver ha information om vem det är som ligger bakom den här bilbomben. För han behöver liksom röja upp i de egna leden eller åtminstone komma på vem det är som ligger bakom det. Och här har ju Sofie fått upp någon typ av spår att det är, jag kommer inte exakt ihåg vad det är för preparat, om det är typ någon ammoniak eller något liknande.
Det
var nog inte ammoniak, men jag är inte tillräckligt bra bevandrad i de här termerna för att kunna sätta rätt etikett på just ämnet. Men det jag tycker är intressant är när Sofie säger att de här namnen, eller det här namnet har varken anknytning till idrott eller sport.
Det säger hon kanske.
Ja, det, och jag tycker det är ett så intressant citat att säga. Det här har varken anknytning till idrott eller sport. Och skulle du kunna redogöra för skillnaden mellan idrott och sport, eftersom det uppenbarligen är två helt olika saker enligt Sofie?
Nej, det finns. Jag har väl vill minnas att man på skoj så här försökte definiera det typ när man var yngre, att ja, men en måste man bli svettig och inte den andra typ. Men nej, annars så tycker jag de är ganska synonyma.
Mm. Ja, det finns ju någon sån här försök till förklaring på Wikipedia om skillnaden. Det finns något sånt här snyggt Venn-diagram, och det är lite åt det hållet som du pratar om, att sport, det kan till exempel vara schack och dataspel och folkrace, alltså saker man inte blir svettig av, medan idrott är till exempel stavgång, jogging och aerobics som man blir svettig av. Och sen så finns det de sakerna som är både sport och idrott, till exempel fotboll eller boxning eller sånt som man både blir svettig av, som är någon typ av tävling.
Aha, okej, men okej.
Men det de också skriver, det är ju att begreppen oftast används synonymt. Att sport och idrott liksom inte ses som två olika. Men jag tycker det är så intressant just den som har skrivit den repliken, för det är ju ingenting som hon kommer på själv, utan det är ju någon som har skrivit det här i manus, att den här personen varken har anknytning till sport eller idrott. Alltså den ligger väldigt konstigt i munnen, den repliken.
Men påminn mig, varför är det hon säger det?
Det här ämnet går ju att använda i någon typ av idrott, om det är skidåkning eller vad fan det är för någonting. Men det är någon som har köpt, vad är det, 50 påsar av det här. Men den här personen har varken anknytning till sport eller idrott, så därför så kommer man ju på att då måste jag använda den till någonting annat.
Ja, det fanns väl typ kylpåsar, var det jag tolkade det som.
Ja,
eller sådär,
någonting
köpt
sånt.
Upp ett helt lag. Ja, just det. Ja. Precis, så var det. Ja. Där fick jag in det. Mm. Och den personen det gick mig lite över huvudet resultatet. Jag tror jag missade det.
Jag tyckte det var så intressant just varken sport eller idrott.
Ja, nej. Jag tycker det är faktum att han faktiskt lyckas säga en mening till efter pungsparken innan han faller ihop. Jag är ruskigt imponerad, för det är en satans pungspark han får, alltså.
Det är det verkligen.
Ja, det är nästan så att man tror att alltså, inte bara att karaktären hade suspensor på sig. Nej. Men we shall never know. Men vem är det de besöker? Någon VJ? Han har vi sett innan väl?
Nej, vi har inte sett honom. Han har varit med, han var en av de som var med i Spelets regler 2012. Jag kan inte minnas att han är med i någon av de andra filmerna, och när jag kollade snabbt på SFDB så är han med i Spelets regler liksom. Okay. Ali. Och det är inte VJ de besöker. VJ är han som sitter på Hall, det är VJs gäng, ja. Det är Ali Mahmoud Ali Mahmoud Hansson som blir nedslagen av, om det är Seth Rydell eller om det är Jack som slår ner honom, minns jag inte riktigt, men det blir också slagsmål. Det är jäkla vad de slåss i den här filmen, har du tänkt på det? Det är mycket slagsmål.
Ja, de borde lära sig att prata lite mindre Will Smith, lite mer prat.
Ja, det är mycket anabolstinna herrar i det här läget.
Ja.
Hur känns det för övrigt att hålla ner Oscarspodden nu när det blir en sån god grej på Oscarsgalan den här gången?
Framförallt, det här var ju första gången sedan 2012 som jag inte satt upp och såg Oscarsgalan live.
Ouch!
För jag har nytt jobb, jag har barn, jag har inte kunnat se så mycket filmer. Det var inte så intressant. Mm. Och så hände det här. Mm. Så går Will Smith rogue.
Mm.
Och så här, jag är ju kanske lite ensam i min ståndpunkt, men jag tycker att Chris Rock förtjänar den smällen. Mm. Så här, så är det fortfarande fel. Det vill jag vara väldigt tydlig med. Man ska inte gå och slå ner folk till höger och vänster. Inte ens om det är en lavett med öppen hand. Men jag tycker att Chris Rocks skämt är så långt över gränsen, för att att påstå att det bara är ett skämt, att de måste skämta, då har man missförstått vad skämt och humor handlar om. Att skämta om Alice Pi får man göra, alltså sjukdomen, men att gå direkt på henne som person, då får du förvänta dig att någon reagerar, kan jag tycka. Sen borde han inte reagerat på det sättet.
Nej.
Så din fick jag sagt det också.
Din ståndpunkt är ganska tråkig, att det var fel av båda.
Ja, det är väl det. Man vill ha en, liksom. Ja. Sådär. Så jag tycker det är bra att Will Smith har gått ut och bett om ursäkt. Mm. Jag tycker i skrivande stund, eller inspelande stund, har inte Chris Rock gjort det. Jag tycker att det är dags för honom och bara, det här blev fel.
Och vi spelar, vi borde inte numera göra så som man gör till USA-podden och Europa-podden säger när vi spelar in, i och med att vi är så superaktuella här nu. Vi spelar in den 29 mars och klockan är 20:24 när Gustav säger det här.
Ja, och jag kan meddela att vi kommer att max spela in i 20 minuter till, för sen börjar landskampen och då försvinner jag från det här rummet.
Och då är det Sverige-Polen, va?
Ja.
Nu ska vi se om du kan, rabbla hela laguppställningen i Polen och få rätt uttal på alla polska spelare.
Vi kommer inte försöka med det.
Nej, då släpper vi det. Ska vi gå vidare?
Vad var vi? Ja, men lite Falk. Så här, vi kan ta det i korta drag. Han blir ju liksom till slut tvingad att köra den här lastbilen som sägs vara full med vapen. Och han får massa kartor och han är ju fråntagen sin mobil och sådär. Så han ska köra den till Stockholm, liksom via Öresundsbron och sådär. Alltså via Tyskland.
Mm. Och Danmark. Vill jag påpeka, för Öresundsbron går från Danmark.
Ibland vill man bara att saker och ting ska få förutsättas. Att folk förstår det.
Ja, du vet att jag jobbar som gymnasielärare, va?
Ja, just det. Du kan inte förutsätta att någon förstår någonting du säger någonsin. Det, har du några av dina elever som lyssnar på den här podden?
Man vet aldrig, så jag ska inte säga för mycket.
Nej, precis. Du får IG! Mm. Nej, ni har inte IG längre.
Nej, F är ju nummer i så fall.
Ja. Det ska han göra, och han, om vi tar det snabbt, han kommer väl till, vad är det, strax norr eller söder om Magdeburg, där det börjar hända saker sen. Han snor en mobil på vägen och han som blir viktig, han har också lyckats snatta någon märklig form av mobil i Lettland, alltså någon liten sak, så att han kan ju ha kontakt.
En sån skulle jag vilja ha, komma över, den verkar ju skitnice att ha en sån.
Ja, jag har aldrig sett en sån.
Nej, jag har aldrig sett det heller. Nej. Nej, och samtidigt så ska vi ju påbyta, det sa vi ju redan i början, men för att få ut Johan ur den här knipan så har ju man från GSI sida tagit kontakt med Seth Rydell. Det är ju Sofie som pratar med Seth Rydell och uppmanar honom att råna den här lastbilen helt enkelt, och att göra det dessutom i Tyskland, för att om de genomför rånet i Sverige så blir det för uppenbart att det är Johan som på något sätt ligger bakom, men om de gör rånet i Tyskland så skulle han då eventuellt kunna komma undan med det.
Ja.
Och hon påpekar väldigt tydligt att ingen får dö.
Nej, det är jätteviktigt. Mm. Och sen ska Seth kunna lämna in vapen till dem och få, vad är det, 3000 spänn per vapen liksom.
Det är ju en ganska bra deal, för det blir typ 2,5 miljoner eller någonting, tror jag de kommer fram till.
Ja, precis. Och sen, det som kan vara bra att veta också kring Johan är att han är förföljd av en följebil som absolut inte bryr sig om att liksom dölja sig, utan de kör ju 100 meter bakom honom och stannar när han stannar. Så han vet ju om att han är bevakad hela vägen. Och där sitter det ju två snubbar, varav en får vi väl lära känna lite sen. Liksom.
Det känns ju som det är också en sån här karaktär som eventuellt återkommer i senare filmer.
Ja, det skulle komma. Fast han, ja, om han överlever. Ja.
Det vet vi inte.
Nej, precis. Och här får vi också veta att Nina är gravid då. Vilket är roligt. Hon är ju bara, du får komma hem snart. Ja, vad heter han? Bill, eller vad heter han? Henne skulle ha något att berätta. Mm. Och så lämnar han ifrån sig telefon till Helene och han bara, hur många månader är hon? det är ju det mest uppenbara. Så här, vill hon att det skulle bli en överraskning så var hon ju korkad liksom, för det var ju så.
Det hade ju kunnat vara att de skulle gifta sig eller någonting i och för sig, så att så självklart är det inte.
Ja, jag tyckte det var...
Ja, okej då.
Ja. Men ja, jag är bitter.
Men är det dags för slutstriden nu?
Ja, men lite så. Jack har ju aktivt här försökt när man är i Tyskland. Han vill ju att Seth ska liksom... inte delta i rånet.
Nej, men här har du faktiskt belägg för den tesen du drev tidigare, det här att han ändå inte riktigt på något sätt vill ha ihjäl Seth, för att han ger ju honom en möjlighet att komma undan. För någonstans så inser han ju att om Seth är med i rånet så kommer han bli tvungen att skjuta honom, för det är väl det de har kommit överens om i hans del av gänget.
Ja, för Björkman, den lilla knarkapan, är ju liksom väldigt... Alltså, Jack bad ju honom ställa in, alltså mässa dem som hade bomben, och det gjorde ju inte Jack, eller så här, Björkman liksom. Så att för Björkman är ju liksom labil, så det står härliga till.
Knarkapan var ett jävla bra ord. Eller ja. benämning på honom.
Ja. Vi kan bara nämna det tydligare. Falk har ju stannat vid en rastplats och snor ju en tysk familj, en mammas telefon där. Den blir ju väldigt viktig på slutet, bara så att vi inte glömmer den.
Nej, vi har med den i berättelsen.
Ja. Men sen kommer ju slutstriden, ja. Och rånet går ju mediokert, får man väl säga.
Mm.
Och det stora grejen där är, då får ju med sig grejen till slut, men Jack skjuter ju Seth i huvudet.
Mm.
Och det får ju Seth senare veta.
Mm.
Och det känns som att i nästa film, när han säljer vapen, så kanske han också är lite putt mot Jack, tänker jag.
Ja, för att de tror ju att Seth är död. För de ska ju dricka gravöl och planera, och Jack utnämner sig själv till ledare. Nu hoppar vi lite framåt till slutet här.
Ja.
Men då dyker ju Seth upp ur skuggorna och visar sig att han har ju inte alls dött här. Utan han är ju fortfarande ledare för gänget. Och det kommer ju definitivt inte sluta med det här. Det är ju alldeles uppenbart. För han, de vapnen som han inte lämnar över till Sofie, de gömmer han ju mycket riktigt i skogen. Och säljer dem sedan vidare till någon annan i nästa film.
Precis. Men för det här som jag undrar. De säger ju att det ska vara tusentals vapen. Men sen säger de att det är bara 30-40 här.
Mm.
Men samtidigt så lyckas ju Jack Seth sen både lämna tillbaka en del vapen och samtidigt också lägga undan en del. Men ja, vi kan väl konstatera att det är betydligt färre vapen i bilen väl, fast kanske
jag fattade som att Johan och alla andra tror att den är liksom fulllastad med vapen. Men det är ju själva, det är ju bara liksom yttersta delen som består av vapen. Och varför det är så, det har jag ingen aning om. Men det skulle ju kunna vara så att det här är egentligen bara ett test för att se vad Johan går med på. För att se om man kan nyttja honom liksom i kommande operationer eller något liknande.
Seth säger.
Mm.
Men vi får ju också veta att en åtminstone av de här killarna när han följer bilen, han är väl polis?
Ja, han är ju lettisk polis som för pengarnas skull har gått över till andra sidan och blivit skurkaktig.
Ja, och det här är väl inte ovanligt som jag har förstått i vissa av de här länderna, att det åtminstone jobbas lite åt båda håll. Mm. Att man kan vara livvakt åt skurkarna och samtidigt också vara polis men se mellan fingrarna då på de brott som begås när man själv är med, typ. Men för han blir ju skjuten, men han och Falk sitter ju på ett hotellrum.
Ja, för Falk tar ju med sig den här lettiska polisen från rånplatsen. Och sen så är de på ett hotellrum tillsammans med Mr. Berger.
Ja, han kommer ju där väldigt snabbt, kan jag känna. Men det är kanske ett tidshopp som vi inte får se bara. Liksom.
Edgars. Försökte göra lite olika typer av uttal där. Hur gick det, tycker du?
Ja, gick jättefint.
Mm, tack.
Men han, kan man säga, is no more längre väl? För det här,
nej, han blir ju skjuten.
Ja, och det är ju för att det som Johan och de har gjort med den här telefonen Johan snor, att de har laddat ner någon programvara och så har han, alltså kort och gott, det ska framstå som att Edgars har typ varit den som svikit, kan man väl säga. Och det gör de med den här programvaran, att hans nummer finns i den telefonen.
Mm. Och dessutom så har ju Johan med hjälp av det här telefonnumret till, för att han lyckas ju få Edgars att ringa till honom, vilket gör att han får Edgars telefonnummer, och med hjälp av det här telefonnumret och viss så att han kommer ihåg att han ringde klockan 04.53 från den här platsen som Johan inte riktigt vet vad den är, så lyckas ju den lettiska polisen identifiera lagret och griper en massa personer, vilket gör att den kriminella organisationen i Lettland håller ju på att falla samman.
Exakt.
Så är det.
Ja. Men ja, och sen, vi har egentligen tagit större delen av slutet för med att Jack försöker förkunna att han är ny försteman, men då kommer ju Seth och bara, det kan vi väl prata om. Men han avslöjar som sagt inte att han vet att Jack har skjutit honom. Och här gömmer ju sen då Seth också vapnena, och det sista som händer är att Falk och Agrell konstaterar att spelet har vänt. Det finns en infiltratör på insidan i GSI.
Mm.
Boom.
Ja, och det har de ju kommit fram till med hjälp av fotografiet på Sofies legitimation.
Ja.
För att hon får ju en uppenbarelse här på slutet när hon ser sin legitimation. Och så sitter hon och tittar intensivt på den. Och så ser man att där kommer hon på någonting. Och det störde mig till tusen att jag inte fattade vad det var hon hade kommit på. För jag tänkte att ja, men det är ju någonting som är sådär uppenbart. Att nu ska jag förstå. Ja, men fattade du det när hon såg det första gången att hennes namn var felstavat?
Nej, inte första gången. Det tänkte jag inte på.
Nej. Nej, men jag tänker ju att sånt där vill man ju gärna vara så smart att man, det saknas ett H. Då är det någonting skumt med den här. Men den kopplingen gjorde inte jag överhuvudtaget. Så det störde mig lite grann att jag inte gjorde den kopplingen.
Nej, för Sofie heter ju Sofie Nord.
Nord.
Men på hennes första lägg, som hon tydligen bara hade i en vecka, för att det då var felstavat antar jag, så hette hon Sofie Nord. Mm. Punkt. Och då är det ju någon då som helt enkelt har fotograferat hennes gamla lägg och att det har kunnat på något sätt användas till att spåra dem.
Vet du när Sofie är född förresten?
Nej.
Hon är född den 1 oktober 1975.
Så pass ändå.
Står på hennes legitimation som jag har sett.
Nu vill jag kolla, är det födelsedagen för...
Millie Skarge, hon är född den 23 december 1973. Alltså dagen innan julafton faktiskt.
I 1973. Småland.
I Bankeryd av alla ställen.
Ja. Var 1973 ett Arne Weiss-år?
Det kan vara så att 1973 är ett av de här åren då vi inte riktigt vet vem som var julvärd faktiskt.
Mattias.
Det är oroväckande. Ja, det är faktiskt 1973 är uppgift saknas-året. Ett av två år. Det finns nämligen två år som är uppgift saknas. Det är 1973 och 1977. Det här har ju Fredrik av Trump gjort en lång rant om i Della Monta.
Ja, jag har hört den.
Du har hört den. Eftersom alla nu är jätteintresserade av att höra om julvärdar och du inte alls har bråttom att kolla på fotbollsmatch.
Nej.
Så tänker jag att jag ska läsa alla julvärdar från 1961. Nej, det ska jag inte alls göra. Gå in på Wikipedia-artikeln om julvärd så får ni se. Och yes. 73, uppgift saknas.
Ja, jag har insett, jag har en scen bara som jag... Så här, jag har haft ett så här skrivit lite tankar i slutet. En scen som egentligen inte spelar stor roll. Det är den där kaféscenen med Jack Björkman och två till. Som jag tycker är scenens... Minns du den?
Du får upplysa mig. Jag är inte alls säker på att jag minns den scenen.
Nej, men de sitter på ett kafé och pratar om...
den med ölen. Han slår ölen i bordet, ja just det.
Ja, det kanske en kafé var fel. Men ja, det är något sånt.
Kan vara ett ölkafé.
Ja, precis. Nej, men först så tycker jag, den här extra killen som jag knappt säger någonting, som är en av de som har fixat med bomben, han är så malplacerad så det står härliga till. Alltså. Han känns så långt ifrån någon gangster. Så det, ja. Men det roligaste är den här fjärde killen, för han är så jäkla kaxig mot sätt i 30 sekunder. Och att, vad har han egentligen gjort? Han är så jävla dålig. Och sen på en blick från Jack så bara tystnar han och vänder totalt och liksom så här, och sen blir ju Jack förbannad och slår väl honom lite grann, eller slår i alla fall näven i bordet minst sagt.
Han dunkar ölen i bordet och säger att han ska trycka upp ölen i rövan på honom.
Ja, precis. Nej, men den scenen tyckte jag bara, det här bara, dels gav det inte så mycket och dels så bara så här, har han ingen... jag tyckte det var konstigt, men...
Tyckte det var en konstig scen, eller var det en sån här
jag
scen som du tyckte att det var...
Var konstiga, liksom.
Ja, jag hör vad du säger,
Ja, och sen har ju besvikelsen, den största besvikelsen är att vad fan räknan har inte ens gett utslag idag. Han har nått någon svordom, men vad fan har han inte noterat en enda gång.
Nej, jag är samma här. Jag är oerhört, oerhört besviken.
Ja, det... Nej, jag vet inte vad jag ska göra riktigt. Men vi är i mål.
Ja.
Din generella dom om den här filmen då?
Mina generella reaktioner och tankar och funderingar kring filmen. Det är att, men jag tycker ju att den håller fortsatt väldigt, väldigt hög nivå. Givet det sammanhang vi befinner oss i. Det är rakt igenom spännande. Jag gillar ju verkligen det här att de har två raka historier som de berättar. Att det inte svävar iväg åt massa olika håll. Och sen har de ju lyckats bygga karaktärerna på ett sätt som gör att man verkligen bryr sig om karaktärerna. Jag tycker framförallt om det de gör med Seth Rydell i den här filmen. Där Seth Rydell går till att bli en väldigt likable karaktär. Och han, Jens Hultén, är ju en fantastisk skådespelare i det här sammanhanget. Han spelar ju Seth Rydell perfekt. Så jag tycker att det är väldigt mycket som är väldigt bra med den här filmen. Sen är det ju mina återkommande problem med att, och nu den här gången tror jag inte att det är nödvändigtvis manuset som är dåligt, utan det är en del skådespelare som jag tycker är rätt kackiga, till exempel Conny Lloyd, skådespelaren Christian Brandin, en av de här muskelknuttarna som är väldigt, du vet vem det är eller?
Ja, jag tror jag vet.
Tydlig göteborgske. Jag var inne på hans Instagram-profil. Det var mycket, mycket gymbilder på den profilen kan jag säga.
Det kan man ju förstå.
Han är inte en fantastisk skådespelare. Det kan man ju säga. Sen tycker jag tyvärr att Melis Karlge är bitvis ganska kass på att leverera repliker. Hon är bitvis väldigt bra, men hon är väldigt, väldigt ojämn i den här filmen. Jag kan inte riktigt förstå varför.
Nej, jag tycker att hon har väldigt mycket med Micke Tornving som är ganska mediokert där. De två tillsammans lyckas inte lyfta sina scener på kontoret. Tycker inte jag. Och även, jag tycker hon är bättre när hon är med Seth Rydell där liksom, och i de scenerna.
Ja, de här kåtscenerna med Seth Rydell är ju bra, för de har ju väldigt bra kemi, det märker man ju.
Absolut, så är det.
Så, nej men det är väl mitt allmänna omdöme. Vad tycker du om filmen generellt?
Ja, jag är inte alls lika positiv som du till den här filmen.
Okej, okay, spännande.
Ja, jag bryr mig faktiskt inte speciellt mycket alls om Seth Rydell, tyvärr. Jag tycker att Jens Hultén gör honom bra och bättre i den här filmen än vad jag sett honom tidigare. För jag tycker att Seth tidigare filmer har varit ganska jobbig och mest ointressant faktiskt. Men så här, jag tycker inte att det här liksom gänget, muskelbyggargänget och Björkman är så intressanta. Jag tycker att Jack är en intressant karaktär. Jag tycker att Björn Bengtsson hette han, va? Gör Jack väldigt bra. Jag tycker det generellt att det är intressant hela den storyn. Och sen tycker jag att det är ännu mindre intressant det som händer i Lettland. Så här, jag tycker någonstans att Johan borde ha lärt sig att men du kanske inte ska köra till Lettland när du har PTSD och liksom direkt, utan att ens bara checka in med Helene först. Liksom. Jag tycker att någonstans börjar tröttna lite på hans knasigheter. Och jag tror att jag generellt tycker att liksom, jag är kanske lite skadad av så här, den tredje vågen. Att liksom, ryska eller östeuropeiska skurkar är, tycker jag, rätt. Nej, jag hade väl hellre sett att det var lokala upplevelser i Göteborg liksom. Bara, jag tycker att den står ganska ointressant och, liksom, och sen åker de bilen en hel del, och det är också jätteroligt att se på verkligen.
Ja. Nej, men alltså, där håller jag ju inte alls med dig faktiskt för en gång. Jag tycker ju att att de åker, sen håller jag med dig om det där att Johan Falk borde verkligen ha lärt sig att det är korkat av honom att åka över till Lettland. Men jag tycker ju att det blir liksom en spännande historia med det som händer med honom, att han får vara där själv och det som händer med honom i Riga och hur han liksom tvingas göra det. Jag gillar upplägget, verkligen.
Ja, okej då. Nej, för här är vi då inte överens helt enkelt.
Vad mysigt.
Ja, jag sätter en 2 i betyg kan jag säga.
Jag står och väger mellan en 3 och en 4 och konstaterar väl att jag tycker den är inte riktigt lika bra som de två senaste filmerna, alltså som vi har sett Kodnam Lisa och Leo Gaut som jag satte 4 på, så att jag landar ändå på en 3, men det är en stark 3 från min sida kan jag
säga. För mig är den en ganska basic 2. Den är verkligen inte en svag 2. Det är inte, alltså, vi är i närheten av en 1 liksom. Det ska sägas.
Men vi är lite oense, så det är väl skönt att vi kan vara det för en gångs skull.
Ja, men synd att vi måste sluta med podden igen då bara.
Så är det.
Ja. Men vad ska vi göra här över då? Jag
här
hade ju en tanke
vi ska
att
göra här över. Här är näst.
Ja, framöver.
Framöver eller här näst? Nu får du välja uttryck här.
Framnäst.
Vad ska vi göra här? Framnäst.
För jag hade ju en tanke på att du skulle hoppa direkt till slutet, men det tror jag att du inte är sugen på då.
Nej, jag tänker att jag vill åtminstone göra Lockdown och slutet, alltså de två sista filmerna.
Du vill inte se den här Tyst diplomati som är en film där Seth Rydell ska sälja lite vapen?
Jo, jag kommer se alla fem filmerna. För jag är ju faktiskt, jag är lite fast nu i vad som kommer, jag är ju på riktigt intresserad av vad som kommer hända här.
Ja, jag är mer sugen på vad jag själv skulle göra är att börja se Vapenbröder liksom, om jag skulle fortsätta se här ordentligt. Alltså den andra filmen
Nej, men nu vill jag inte hoppa tillbaka, för nu är liksom historien med Frank Wagner i någon mening avslutad.
Så eller? Det jag vet inte.
Nej, jag vet inte heller. Nej, men jag kommer se både Tyst diplomati och Blodsdiamanter, det är jag ganska säker på. Men jag tycker, och jag bestämmer eftersom jag är äldst, så säger jag att nästa film som vi kommer se och prata om i Från Bäck till Bron, det blir Johan Falk : Lockdown.
Johan Falk : Lås ner, jajamän. Mm. Okej, okay. Ja, vi kör på det. Jag har inga invändningar. Det ska väl bli roligt.
Bra, bra, bra.
Fram tills dess så hittar ni oss på Instagram framförallt. Där heter vi Från Bäck till Bron. Ni kan mejla oss frambäcktillbron@gmail.com. Och du heter Maxelsson med ett S på Twitter. Jag heter Gustav Brink med CK.
Perfekt. Och vi hann precis till matchen börjar nu.
Ja, om du börjar tyst nu så jag kan säga hej då, så gör vi det absolut.
Vi hörs igen om 2 veckor.
Det gör vi. Hej då!